Herre vår Gud, du som genom din sons seger över döden har öppnat för oss porten till det eviga livet. Ge oss nåd att i tro hålla fast vid honom, så att vi vandrar på dina vägar och med alla dina heliga får ärva det rike du berett. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Hör Herrens ord i annandags påsks läsningar. Först från profeten Jona kapitel 2, vers 1-11. Herren sände en stor fisk som slukade Jona, och han var i fiskens buk i 3 dagar och 3 nätter. Och Jona bad till Herren sin Gud i fiskens buk. Han sa: jag ropade till Herren i min nöd, och han svarade mig. Från dödsrikets buk ropade jag på hjälp, och du hörde min röst. Du kastade mig i djupet, mitt i havet, och strömmar omslöt mig. Alla dina brottssjöar och vågor svepte över mig. Jag tänkte: jag har drivits bort från dina ögon, men jag ska åter få skåda ditt heliga tempel. Vatten omslöt mig ända upp till halsen. Djupet omgav mig. Sjögräs snärjde in mitt huvud. Till bergens grund sjönk jag ner. Jordens bommar slöts för evigt bakom mig. Men du förde mig levande upp ur graven, Herre min Gud. Medan min själ tynade bort i mig tänkte jag på Herren, och min bön kom till dig i ditt heliga tempel. De som håller sig till fåfängliga avgudar överger den nåd de fått. Med tacksägelse vill jag offra åt dig. Vad jag har lovat vill jag infria. Frälsningen är hos Herren. Och Herren talade till fisken, och den kastade upp Jona på torra land. Hör också dagens epistel. Så står skrivet i Apostlagärningarnas 10:e kapitel. Då började Petrus tala: nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor, utan tar emot den som fruktar honom och gör det som är rätt, vilket folk han än tillhör. Detta är det ord som Gud sände till Israels folk när han förkunnade frid genom Jesus Kristus, han som är allas Herre. Ni känner till den förkunnelse som gick ut över hela Judeen med början i Galileen, och som följde på det dop som Johannes förkunnade. Hur Gud smorde Jesus från Nasaret med den helige andes kraft, han som gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld, ty Gud var med honom. Vi är vittnen till allt han gjorde, både på den judiska landsbygden och i Jerusalem. Honom hängde de upp på trä och dödade, men Gud uppväckte honom på 3:e dagen och lät honom visa sig, inte för allt folket, utan för vittnen som Gud i förväg hade utvalt, för oss som åt och drack tillsammans med honom sedan han uppstått från de döda. Och han befallde oss att predika för folket och vittna om att han är den som Gud har bestämt till domare över levande och döda. Om honom vittnar alla profeterna, att var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Lyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. skriver evangelisten Lukas i sitt 24 kapitel. Två av lärjungarna var den första dagen i veckan på väg till en by som heter Emmaus och ligger 60 stader från Jerusalem. Och de gick och samtalade med varandra om allt som hade hänt. När de nu talades vid och överlade närmade sig Jesus själv och slog följe med dem. Men deras ögon var slutna så att de inte kände igen honom. Han frågade dem: "Vad är det ni samtalar om?" Då stannade de och såg bedrövade ut. Och den ene som hette Kleopas sa till honom: "Är du den enda främling i Jerusalem som inte vet vad som har hänt de här dagarna?" Han frågade dem: "Vad då?" De svarade: "Det som har hänt Jesus från Nasaret, en profet, mäktig i ord och gärning inför Gud och allt folket. Honom har våra överste präster och rådsmedlemmar utlämnat till att dömas till döden och låtit korsfästa. Men vi hade hoppats att han var den som skulle frälsa Israel. Till detta kommer att han redan har låtit den tredje dagen gå sedan detta skedde. Och vidare har några kvinnor bland de våra gjort oss uppskakade. De gick tidigt på morgonen till graven men fann inte hans kropp. Och de kom och berättade att de hade sett en änglasyn och att änglarna hade sagt att han levde. Då gick några av oss till graven och de fann att det var så som kvinnorna hade sagt. Men honom själv såg de inte. Han sa till dem: "Så oförståndiga ni är och tröga till att tro på allt som profeterna har sagt. Måste inte Messias lida detta för att gå in i sin härlighet?" Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad som var sagt om honom i alla skrifterna. När de närmade sig byn dit de var på väg verkade det som han ville gå vidare. Men de bad honom ivrigt: "Stanna kvar hos oss. Det blir snart kväll och dagen går mot sitt slut." Då gick han in och stannade hos dem. Och när han låg till bords med dem tog han brödet, tackade Gud, bröt det och räckte åt dem. Då öppnades deras ögon och de kände igen honom, men han försvann ur deras åsyn. Och de sa till varandra: "Brann inte våra hjärtan när han talade med oss på vägen och öppnade skrifterna för oss?" De bröt genast upp och vände tillbaka till Jerusalem, där de fann de 11 och de andra lärjungarna samlade. Och dessa sa: "Herren har verkligen uppstått och han har visat sig för Simon." Och själva berättade de vad som hade hänt på vägen och hur han blev igenkänd av dem när han bröt brödet. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Herren har verkligen stått upp. Varför söker ni den levande bland de döda? Så frågade de två männen kvinnorna vid graven, där de låg med ansiktet mot marken. Kvinnorna hade begett sig tidigt till graven för att ordna med Jesu kropp. Gårdagen, nämligen sabbatsdagen, hade de tillbringat i stillhet. Men nu var det dags. Nu skulle de gå till den uthuggna graven där de hade sett Josef från Arimatea lägga Jesu döda kropp. Nu skulle de gå till platsen där Jesus låg. Ja, så tänkte de i alla fall. Men männens fråga: varför söker ni den levande bland de döda? Fick de att stanna upp. Och det behövdes, för de hade glömt vad Jesus hade sagt till dem. Och hur ofta gör inte vi detsamma? Jesus hade inte sagt att han skulle bli kvar i graven. Det var det som var det förunderliga. Redan i Galileen hade han målat upp för dem hur det skulle gå för honom. Utlämnad i syndiga människors händer, korsfäst. Och precis så hade det ju gått. Det behövde de inte tro. Efter att Josef hade tagit ner Jesu kropp från korset och svept in den i linnetyg, såg de själva hur han lades där i graven. Där låg han. Men de hade glömt fortsättningen av Jesu ord: och uppstå på tredje dagen. Och uppstå på tredje dagen. Men tredje dagen, det var ju nu det. Och det stora sker, då kom de ihåg hans ord. Hur stort är det inte när Herren låter det vi har hört få tränga in i våra hjärtan, så att vi stannar upp och tänker: just det, det var så han hade sagt. Eller som vi har hört: vad var det jag sa? Det stora här var inte att kvinnorna hade sett Jesus med sina ögon, utan att de kom ihåg vad han hade sagt och gick på det ordet. Och Herren vill än idag tala till dig och mig. Han vill också, som vi hörde, sätta våra tröga hjärtan i brand och sända oss hem med samma förvissning som kvinnorna hade: så har Herren talat. Låt oss be. Tack för ditt nådesord, ljus på min stig. Tack för ditt rika bord, dukat för mig. Tack för ditt dyra blod. Tack för din ande god. Och tack särskilt, Herre, för ditt tålamod med mig. Amen. Predikan är i tre delar. Första delen: vi talade till honom på vägen. Andra delen: han talade till oss på vägen. Och tredje delen: stanna kvar hos oss. Vi talade till honom på vägen. Herren har verkligen uppstått. Det var de elvas och de andra lärjungarnas vittnesbörd. Verkligen uppstått. Han har blivit sedd. Och medan de talar om det stora som har hänt, ja, då står han själv mitt ibland dem, med kött och ben, påtaglig och verklig. På hans begäran räcker de honom en bit stekt fisk som han tar i sina händer och äter medan de ser på. Det var dessa som skulle gå med bud om att Jesus lever. Och nog levde han alltid. Det var inga tomma ord de kom med. Och han hade sagt: jag är med er alla dagar intill tidens slut. Så även om han blev osynlig för dem, så var det lika fullt han som var med dem. Det sista de såg av honom var hans händer lyfta till välsignelse över dem. Och de kunde vända tillbaka till Jerusalem i stor glädje, trots att de inte längre såg Jesus. För jag är med er, så hade Herren sagt. In till tidens slut. Än har inte tiden nått sitt slut. Där två eller tre är samlade i Jesu namn, där är han själv mitt ibland dem. lika närvarande som han en gång stod mitt ibland sina lärjungar. Och Jesus är här idag. Han är densamme igår och idag och i evighet. Hur var han då på vägen ut till Emmaus? Där gick två som hade hört vad kvinnorna vid graven sa. Det de hade hört hade visserligen gjort dem häpna. Jesu kropp fanns inte längre kvar där den hade legat. Och Petrus hade sprungit dit och kunde bekräfta att det kvinnorna sa stämde. Men fortfarande inte ett spår av Jesus, trots att det nu var tredje dagen sedan allt hade hänt. Hans dödsdom och sedan själva korsfästelsen. Det var om allt detta de nu samtalade och vred och vände på varje pusselbit. I bakgrunden låg deras grusade förhoppningar och pyde. Liksom kvinnorna i sina förberedelser för graven så behövde dessa män ett ord. Ett ord som kunde ta dem ur det mörker de nu befann sig i. Och så sker det märkliga att Jesus själv närmar sig tills han befinner sig helt jämsides med dem och kan traska i samma takt som dem. Och han har hört vad de samtalar om. Männen känner inte igen honom. Ordagrant står det att deras ögon hölls fast och därför var de oförmögna att registrera vem de hade jämte sig. Men bara det att han nu befinner sig jämte dem hade mycket att säga. Jesus ville vara där hans vänner var. Jesus vill vara här. Framförallt ville han bryta in i otrons mörker och ge de två vännerna öppnade ögon för vem han var. Och så öppnar han sin mun och ut kommer den mest underbara fråga. Vad är det som vållar er sådant bekymmer? Jag vill höra varje ord. Vi kan tänka på Jesu ord till den blinde vid vägen. Vad vill du att jag ska göra för dig? Jesus vet att det kan vara mycket som ligger på våra hjärtan, men som vi inte får sagt till honom. Och männen stannar upp. Deras blick är mörk, full av vemod. Idag är Herren här för att även du ska få stanna upp. Kanske lunkar du på i otro och missmod. Du har det som den blinde mannen. Du kan inte se. Kanske har du dryftat det med någon liksom de två vännerna gjorde. Men så får du höra, Jesus går förbi. Ja, han går jämte mig. Och han är här mitt ibland oss. Och du kan inte hejda dig. Du måste ropa som den blinde gjorde. Jesus, Davids son, nu när du är här så måste du förbarma dig över mig. Och visst behöver vi ofta att han stannar oss på vår väg med ett ord från sin mun. Ett ord som får oss att öppna upp vårt hjärta för honom och säga som det är och låta honom förbarma sig över oss. Du finner många sådana ord i skriften. Ja, skriften är Guds eget ord till dig medan du går här på vägen. Några ord kastar ljus över ditt tillstånd. Också in i vår gemenskap, såsom Jakob kapitel 4. Varifrån kommer strider och tvister ibland er? Kommer de inte från begären som för krig i era lemmar? Sådana ord får dig att utbrista: Herre, du utransakar mig och känner mig. Se till om jag är på en olycksväg och förbarma dig över mig. Andra ord drar dig in i hans famn, såsom Johannes kapitel 6. Den som kommer till mig ska jag aldrig någonsin kasta ut. Sådana ord uppmuntrar dig att ta Gud på orden och säga: ske din vilja, fräls mig, bär mig i din famn, du som har lovat att aldrig kasta ut mig. Kanske är din nöd den att dina förhoppningar om Jesus har grusats, så som det var för männen. Men vi hoppades, sa männen till Jesus. Och kanske du vill säga samma sak: men jag hoppades. Jesus, jag hade hoppats att du skulle. Och så får du lägga till dina förhoppningar. Men alla förhoppningar som inte har sin grund i skriftens vittnesbörd om Jesus, så som att det borde vara många och inte få som följer honom på livets väg, eller att jag som hör honom till inte borde känna av syndens begär i mina lemmar, alla sådana förhoppningar måste gå i grus. För ordet talar om att syndens begär finns kvar, men att jag ska få räkna mig som död från synden och levande för Gud i Kristus Jesus. Så ska jag räkna, och då räknar jag rätt, så som Gud gör. Ordet talar också om att samma budskap faller i olika jordmån. Och du får ta dina förhoppningar in under Herrens ord och göra varje tanke till en lydig fånge hos Kristus, där hos honom. Du och jag får göra likt männen och klaga all vår nöd inför Herren. Och vi får be honom ta alla falska förhoppningar ifrån oss. När Jesus ställer frågan till oss kan vi likt männen undra: men vet du inte? Jo, Jesus vet väl. Ändå vill han att du ska tala om allt för honom. Gå och tala om för Jesus allt vad som dig trycker här. Tala om din nöd, din smärta. Säg hur ond och död du är. Allt vad du för ingen annan uppenbara vill och kan, tryckt till honom kan du säga: ingen dig förstår som han. Gå och tala om för Jesus striderna i hjärtats hus, hur det skiftar om där inne. En är mörker, en är ljus. Säg hur Satan vill fördärva Guds plantering i din själ, hur han åter dig vill fånga till att bliva syndens träl. Gå och tala om för Jesus. Vår största nöd är alltid den att skrifterna är stängda för oss och att vi inte ser vem Jesus är. Så var det för Kleopas och hans vän, och så är det för oss. Därför är det vår stora lycka att han talar till oss om just detta. Han talade till oss på vägen. Något som gång på gång skiner fram i Lukas evangeliets sista kapitel är detta som Jesus säger till de två vännerna: Messias måste lida och gå in i sin härlighet. Redan kvinnorna hade hört det sägas vid graven. Kom ihåg, sa de två männen. Kom ihåg att människosonen måste utlämnas och korsfästas, och det de hade glömt, och uppstå på tredje dagen. Eller som han sa när de två vännerna var tillbaka i Jerusalem: det står skrivet att Messias ska lida och på tredje dagen uppstå från de döda. Och nu när Jesus har uppstått från de döda ligger all vikt på det som står skrivet, det som har fullbordats. Och inte bara för dem då, nej, omvändelse och syndernas förlåtelse ska också predikas i hans namn och för alla folk. När Jesus idag har närmat sig och går jämsides dig och mig, är detta något han vill ha sagt också till oss? Ja, nog vill han säga något om detta till mig, säger du kanske. Men mitt hjärta är så trångt och trögt. Jag kan inte gripa om det ord jag har hört. Även om Jesus nu är nära och talar till mig, så är mina tankar så förmörkade. Om du tror att detta hindrar Jesus, så tar du fel. Se bara på de två vännerna som Jesus mötte. Är det inte just dessa ord han börjar med när de har utbrett sina tankar för honom? Ni oförståndiga, era hjärtan är så tröga till att tro. Men han slutar inte där. Så kommer orden om att han uttyder skrifterna för sådana oförståndiga, med hjärtan tröga till att tro. Nog får Jesus också när det gäller dig och mig sucka tungt, och vi gör väl i att lyssna till hans allvarliga förebråelse. Ditt hjärta är slött. Jag söker efter tron hos dig, men finner den inte. Du saknar förstånd när det gäller mig och mitt rike. Men tro aldrig därför att han kastar ut den som kommer till honom. Nej, är det inte fantastiskt att Jesus, trots dessa lärjungars uppenbara brist på tro, uttyder skrifterna för dem? Men hur tungt om vi skulle bli borta från Jesus i vår otro, om vi istället för att föras in i skrifterna förblir i vårt mörker. Tänk bara på hur uppgivna de båda vännerna var. Ja, om inte Jesus får föra oss in i skrifterna så att vi där ser vem han är, då för vår väg oss till sist in i en förtvivlan utan dess like, in i tjockt mörker utan en strimma av ljus. Du och jag har inget förstånd när det gäller att förstå och uttyda skrifterna. Vi måste få allt av Jesus. Och det är vår lycka, att han vill vara mitt ibland oss dag efter dag och visa oss på det som står skrivet, det som vi inte kan gripa på egen hand. Att Messias måste lida för att vi inte ska förgås. Det står att Jesus började från Moses, och den heliga ande ger oss i Nya testamentet nycklar till att förstå vad Mose har skrivit om. På samma sätt som Jesus öppnade upp skrifterna för de två vännerna. För oss är skrifterna stängda, men Jesus har nyckeln. Han säger genom sin apostel, 1 Korintherbrevet 5, vårt påskalam, Kristus, har blivit slaktat. Därmed ger han oss nyckeln till att förstå det som Mose skrev om påskalammet i Andra Mosebok 12. Där finner vi var och en inne i sitt hus. Utanför hotar straffdom. Vid den bestämda tiden ska Herren gå fram och hålla dom över alla gudar, står det. Och frågan kan ställas, vem är din Gud när bedrövelsen väller in över dig? När synden kastar sina mörka skuggor in över ditt liv? När du tycks gå under i din kamp? Är du en av dem som har glömt din frälsningsgud, så att du inte längre kommer ihåg den klippa som var din styrka? I Jesajas 17 talas det till just dessa. De hade börjat plantera med främmande skott, utan klippan. Och visst såg det bra ut till en början, men när skördedagen kom fanns inget att hämta, och då blev plågan mycket svår. Ja, jag ser att plågan hotar att gå in i mitt hus. Och så står det att i de hem där surdegen får ligga ostört, utan att jag vill kännas vid den eller göra mig av med den, där måste fördärvaren gå in. Och där han går in, där slår han. Tänk hur förfärligt det måste ha varit med alla dessa döda den där natten. Men så ser jag honom som går längs med husen. Hans blick faller på det övre dörrträet och på de båda dörrposterna. Vad letar han egentligen efter? Han letar efter om det finns soning för den synd som har begåtts av just det här huset. Och det enda som kan stilla hans sökande är om han ser blodet av ett felfritt lamm. För när Herren går förbi, då ser han bara blodet. Då går han förbi. Herre, jag förgås om inte du tvår mig ren. Om inte din livsvåg får gå över mig och mitt. Mitt trånga hjärta som inte kan gripa om det ord jag har hört. Som inte svarar på det så som du skulle önska. Min bortvändhet från dig. Mitt hjärtas alla avgudar. Min girighet. Min självhävdelse. Och allt det som jag själv inte ser så som du ser det. Min tunga, ja, intet har jag att giva dig. Till ditt kors jag sluter mig. Naken dig om kläder ber. Hjälplös upp till nåden ser. Kan du gå förbi mig, Herre? Kan du gå förbi mitt hjärta? Det som jag aldrig kan få till. Är det möjligt att mitt bedrägliga hjärta kan få vara rent? Och Guds ord svarar: Jesu blod. Jesu blod renar ditt hjärta, ja, ditt hjärta från ett ont samvete. Så har Herren talat. När Herren ser blodet går han förbi. När Jesus går med oss på vägen, då kan jag tala ut med honom. Och då kan han få visa mig vem jag är. Då kan han få visa mig vem han är. Och det finns inget större. Och vi får säga: stanna kvar hos oss. Stanna kvar hos mig, Jesus. Vad var det för ord som kvinnorna hade glömt när de gick mot graven den där morgonen? Och uppstår på tredje dagen. Tänk att Jesus efter sin död har gått in i sin härlighet. Och Jesus säger själv att en av nycklarna till att förstå honom och hans verk finns i profeten Jonas bok, som ni kanske kom ihåg att vi läste ur idag. Där talas om en man som av Herren har kastats i havets djup, och fasansfulla strömmar griper tag i honom. Och flera gånger framgår det, lägg märke till det, att det är Herren som låter allt detta gå över honom. Och bakgrunden är upproriskhet och synd. Gud, du känner min dårskap, och min syndaskuld är uppenbar för dig. Saltaren 69. Han förs ner mot berggrunden och känner hur jordens bommar sluts bakom honom. Men så sker det mest förunderliga. Ett stort men följer på denna nöd. Men jag ska åter få skåda ditt heliga tempel. Men du förde mig levande upp ur graven. I 3 dagar och 3 nätter var död och grav hans del, men sedan kunde han frambära tacksägelse till honom som hade hört hans röst och gjort så att han blev tagen ur sitt elände. Frälsningen är hos Herren, utbrister han. Ja, frälsningen är hos Herren. Och vilken predikan är inte detta om Jesus? Han är lammet som blev slaktat i Guds vredes hav för vår upproriskhet och synd. Men han är också sonen som blev löst ur dödens vånda och idag, ja just idag, sitter på sin faders högra sida i Herrens heliga tempel och förkunnar hans namn för sina bröder här mitt ibland oss. Din frälsning är hos Herren. Min fader är också din fader och min Gud är din Gud. Och jag måste säga som de två vännerna gjorde: stanna kvar med mig. Gå inte ifrån oss. För jag ser kanske som de gjorde att det verkar som att Jesus är på väg vidare. Och om jag låter honom gå är risken att han vandrar bort. Men då är det ju ute med mig. Ingen som kan tala med mig om min synd. Ingen som kan tala med mig om hur vilsen jag går på min väg. Framförallt ingen som kan öppna skrifterna för mig och ta mig ur mitt mörker gång på gång och min otro. Nej, Herre, det får inte ske. Grundtexten använder ett ord som betyder att tvinga till sig för vännernas vädjan till Jesus om att stanna. Och han gick in, står det. Och han gick in. De fyra orden är skillnaden mellan liv och död för dig. Jesus gick in. Och han blev kvar. Där ser du att du kan ta honom på orden. Han har aldrig kastat ut någon som har kommit till honom. Och du får ta honom på orden i skriftens många vittnesbörd om honom. Där känner du igen honom. Det är ju du, Jesus. Du som skär bort varje gren i dig som inte bär frukt. Låt det aldrig ske med mig. Nej, du som har kallat mig till att ärva välsignelse, använd du mina lemmar till välsignelse. Det är ju du, Jesus, du som sträckte ut din hand till Petrus när han sjönk, och visst sjunker jag. Och genast sträckte du ut din hand till den som ropade på din hjälp. Och du ger dina rikedomar till var och en som åkallar dig, står det. Det är ju du, Jesus, du som bröt brödet så att många tusen fick att äta och som själv är det bröd som kommit ner från himlen för att också jag och de mina ska få liv. Det är ju du, Jesus, du som stadigt blickade mot Jerusalem där du skulle offra dig för mina synder för att rädda mig ur denna onda tidsålder. Ja, det måste vara du, Jesus. Någon annan har jag inte. Det är ju du, Jesus. Du som låg i graven för att jag inte ska behöva frukta döden. Du som stod upp på tredje dagen. Jag låt mig aldrig glömma det ordet för att jag ska få leva. Det är ju du, Jesus. Lämna mig aldrig. Amen.